Hej och välkomna till Mittuniversitetets krislabbspodd, avsnitt 1. Jag heter Gustav Grutt och jobbar som testledare i risk- och krislabbet, eller RCR Lab som det också kallas. Och det här är ju det första avsnittet i den här poddserien. Så idag kommer vi förklara vad risk- och krislabbet är för någonting och hur det gick till när labbet skapades. Med oss idag sitter Lena-Maria Öberg, som är universitetslektor i informatik på institutionen för data och systemvetenskap. Hej Lena-Maria!
Hej!
Och vi har även med oss Jörgen Sparv, universitetslektor i sociologi på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Hej Jörgen!
Hejsan!
Ni är ju båda involverade i projektet med att utveckla och bygga upp labbet. Och Jörgen är ju dessutom verksamhetsansvarig för risk- och krislabbet. Ni två kommer turas om och sitta med mig under kommande avsnitt för att hjälpa mig att navigera i den här simuleringsdjungeln. Hur känns det?
Ja, det känns spännande.
Eller hur? Verkligen spännande och lite nervöst.
Ja.
Hur skulle ni beskriva risk- och krislabbet för någon som inte är bekant med den här simuleringsmiljön sedan tidigare?
Lite svårt, men det är ju ett ganska vanligt rum. Men sen finns ju där väldigt mycket teknik så att vi kan vara nästan var som helst. I vilken miljö som helst.
Och rent praktiskt då, vad kan man använda det här labbet till?
Ja, man kan ju ha det till undervisning eller utveckling av personal. Man kan ha det till forskning naturligtvis som det ursprungligen är byggt för. Men det, hela idén med det här rummet handlar väl om att kunna försätta människor i olika slags miljöer och se hur människor reagerar, vad man gör, vad man säger, hur man interagerar med varandra. Och så kan man då med hjälp av tekniken ändra förutsättningarna.
Och det här är ju jättebra att veta inför dagens avsnitt. Senare i den här serien kommer vi prata lite bredare om ämnen som är kopplade till risk- och krislabbet. Till exempel, vad är simulering, ledning under kris och farliga situationer i en trygg miljö? Men i det här avsnittet ska vi gå på djupet med vad risk- och krislabbet är och hur det gick till när labbet skapades. Vi kommer träffa Lennart Johansson, fastighetschef och säkerhetschef här på campus i Östersund. Men först ska vi titta på ett exempel. Generaltestet som genomfördes i risk- och krislabbet hösten 2018. Och till vår hjälp har vi Kristina Amkoff Nyström som är universitetslektor och docent på institutionen för data- och systemvetenskap och tillika ämnesföreträdare för ämnet informatik här på Mittuniversitetet. Häng med!
Hej Kristina!
Hej Gustav!
Vi ska ju prata lite kort om generaltestet som genomfördes i risk- och krislabbet.
Ja, vi gjorde ju ett generaltest i syfte att testa själva tekniken i labbet och se om den fungerar. Och sen även vårt eget arbetssätt.
Och rent praktiskt, hur gick ni tillväga?
Ja, vad som hände i själva testet det var att vi hade byggt en miljö som var då egentligen en stillbild av flygplatsen på Åre-Östersund, eller Åre-Östersunds flygplats, som då projicerades 360 grader i själva labbet då. Och sen hade vi ju spelat in så att det var väl bakgrundsljud på flygplatsen och sen så typ röster som hördes i bakgrunden, så att det var ju som ett ljud att man, som ett typiskt flygplatsljud. Men sen hade vi även lagt på golvet ett antal saker. Det stod någon resväska där, också en fysisk resväska i rummet alltså.
Vad fick ni för resultat?
Ja, i generaltestet då hade vi då 9 stycken par, och det var ju studenter från risk- och krisprogrammet då som var inne. Och vad de gjorde i den här miljön, det var ju att de skulle leta risker. Och då hade vi dels då rigga en del fallgropar eller saker som kunde vara risker i själva flygplatsmiljön. Det stod bland annat en stege där som någon klättrade upp på. Det var någon resväskor som stod där som var helt obevakad. Och de såg ju en hel del risker i miljön, det gjorde de ju. Så att det har vi då, vi spelade in det här samtidigt som att de var inne de här. Meningen var ju att de skulle prata om det här med möjliga risker i en sån här miljö.
Jag för mig att det var någon av deltagarna som belyste att stoppknappen på rullbandet var på andra sidan rullbandet. Ja, har du någon minne av det?
Exakt, det kommer jag ihåg. För att ingen av oss som höll på med själva testet som hade tänkt på det. Men det var en som sa att Det var ju liksom helt vansinnigt att den var ju, man nådde den ju alltså inte. Då skulle man hoppa upp på bandet och stoppa bandet. Och det kändes ju, det var ju helt, det var en felaktig placering helt enkelt. Och så att vi intervjuade de här studenterna efteråt, och då frågade vi liksom om hur de hade upplevt stillbilden. Och det var ju för att testa det här med hur visualiseringen fungerar. Och vi frågade om de hade varit störd, att de visste ju att de var inspelad. Och det upplevde de ju, de glömde överhuvudtaget bort att de var inspelade, att vi satt och tittade på dem i ett annat rum och sådär då.
Ja, men vad spännande. Då får jag tacka så mycket, Kristina. Ja,
tack själv.
Ja, där kom det lite intressant information om generaltestet. Men vad säger ni, Jörgen och Lena Maria? Ni var ju själva involverade i generaltestet. Är det någonting ni vill kommentera eller tillägga?
Nej, det man kan tillägga. Studenterna, apropå det Jörgen sa om olika användningsområden, så såg ju många studenter var ju väldigt positiva till att få den här typen av praktiska inslag i sin egen utbildning. Så många var väldigt, tyckte att det var väldigt roligt och nyttigt och lärorikt. Och att de hade velat att det var lite längre tid och att man gärna ville återkomma. Så det tycker jag var ett positivt resultat av generaltestet.
Sen la vi upp det som ett experiment. För att de som gick in var ju indelade i två grupper. Och de fick lite olika instruktioner innan de gick in. Tanken med det var ju att se om den här lilla variationen påverkade hur man gick till vägen när man identifierade riskerna. Vilka typer av risker man såg och så vidare. Normalt sett när man gör experiment så försöker man väl hitta en variabel som man undersöker. Och så håller man allting annat konstant. Man ändrar ingenting annat, utan man ändrar bara just det. Och ser vad det får för effekter. Och då är det många gånger så att man ska mäta någonting. Man ska ha ett värde och så ska man se om det värdet förändras. Men här handlar det om kvalitativ data. För vi spelar ju, som Kristina berättade, in dem med film och ljud. Då finns det ju liksom ingenting att mäta precis. Mer än möjligen hur många risker de identifierar. Men det föll väldigt bra ut ändå. För just som Kristina var inne på så kunde de se väldigt många risker och till och med sånt som inte vi hade sett i förväg. Men även den här liksom variationen av förhandsinformationen spelade roll. Visst var det så?
Ja, det gjorde den absolut. Förhandsinformationen som några fick handlade ju om att de skulle vara extra vaksamma på svårigheter som man kunde möta om man kanske hade någon form av funktionsvariation eller kom från ett annat land. Så de grupperna hade ju konsekvent talat om att här finns det en risk, det finns bara skyltar på svenska, eller här verkar det vara svårt att ta sig fram med rullstol, hur ska man kunna plocka upp väskan, medan de andra grupperna inte påpekade sådana risker. Så vi såg att det finns ganska tydligt genomslag.
Och väldigt viktig kunskap låter det, som man kan få fram i en sån här typ av simulering också. Nu har vi med oss en gäst här i poddrummet, Lennart Johansson. Välkommen.
Hej, tack så mycket.
Och det är jättekul att ha dig här. Vi har gjort en liten faktaruta om dig faktiskt.
Okej. Okay.
Förberett här, så nu ska du få höra.
Lennart Johansson är fastighetschef, säkerhetschef och chef för Campus Service på Mittuniversitetet i Östersund. Tidigare var han regionchef på ISS. Lennart har själv studerat på högskolan i Östersund där han tog examen 1984. Han spenderar gärna fritiden på längdskidorna eller med sina hundar.
Ja, vad tycker du, Lennart? Har vi fångat dig?
Jag är imponerad av researchen, må jag verkligen säga.
Ja, kul. Hur började hela den här resan med risk- och krislabbet för din del?
Ja, den började med, jag tror det var Erna Danielsson som tog kontakt med mig och hade en tanke eller en idé om hon ville presentera om ett risk- och krislabb. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg när det här var, men det är ett antal år sedan. Jag träffade Erna. Jag minns inte om du, Jörgen, kanske var med.
Jag var med ganska tidigt också.
Ja, och helt enkelt lyssna på liksom, de tankar som fanns om det här. Och då begrep jag ju ingenting. Alltså, hur ska vi få ihop det här nu då? Och sen satt vi och diskuterade lite fram och tillbaks. Man pratade om idéer om att det ska vara rökutveckling, vi ska kunna ha bränder, vi ska ha jordbävningar. Och då kände jag att det här blir svårt. Sen började jag på fundera lite grann på någon form av omvärldsbevakning. Finns någonting åt det här hållet? Och det visade sig att det var hemskt lite, må jag säga. Det var väl ungefär så det började. Och sen spann vi vidare på det här. Thomas Fuchs, som då var vd på A4 Campus AB, blandade jag in då. Och vi satt och resonerade runt det här och hade olika idéer. Vi satt och spånade om vart skulle det rent fysiskt ligga. Jag hade en tanke länge på att det skulle ligga uppe i Q-huset. För där hade jag ett tomt gym. Och tänkte att det här ska användas. Och sen fanns det lite idéer. Anna Olofsson, jag ska inte säga strida, men lite stred hon. För att få lägga det uppe i det vi kallar för kyrkan då, högst upp i P-huset. Där idag dessutom är.
Mm. Vad säger ni då, Jörgen och Lena Maria? Vad var själva startpunkten för skapandet av Risk- och krislabbet från er sida?
Ja, jag och Erna Danielsson som är docent i sociologi, och vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Och jag tror att idéerna till det här, redan innan vi tog kontakt med dig Lennart, var ju att vi hade ett projekt som hette Mosaik. Det betyder multiorganisatorisk samverkan i kris. Och i det projektet ville vi undersöka hur olika yrkesgrupper förstår en och samma händelse. Och då hade vi gjort så att vi spelade in en film på ett äldreboende. Och ja, i princip var det så här att man kom fram till äldreboendet. Vid entrén så fick man syn på ett föremål som låg där bredvid dörren. Det var en bombatrapp som vi själva hade byggt. Och sen så gick man in i lokalen, man såg sig omkring och då sen så gick man ut igen och då hade det kommit en polisbil. Och under den här filmen så ställdes det några frågor. Vad är det du ser? Vad tänker du göra nu? Vad tänker du säga till de här personerna? Och så vidare. Det var en film då, och de här frågorna som vi använde för tre olika yrkesgrupper. Det var poliser, det var räddningstjänsten och det var de som jobbade på det här äldreboendet där vi hade filmat. Och det vi ville se var ju liksom hur man utifrån sitt yrke förstår den här bombatrappen och hur man agerar på den. Och då visade sig ju det att de agerar väldigt olika och de tänker väldigt olika kring en sån här sak. Och så tänkte vi efter det där projektet att det här borde man kunna göra mycket större. Och det var en väldigt ett effektivt sätt att undersöka såna här saker och lättsamt för deltagarna att vara med, helt ofarligt och så vidare. Så det var en av de viktigaste bakgrunderna kan man säga till labbet tror jag.
Just den här unika kombinationen av experiment och simulering måste ju varit ganska ovanlig.
Ja, precis. Den är ovanlig särskilt inom samhällsvetenskap. Jag tror man inom det här forskningsområdet kring kriser och krishantering och risker så då är det väldigt ovanligt.
Mm. Och Lena Maria, hur kom du in i projektet?
Nej, men jag har varit forskare i Risk- och krisforskningscentret och alla som på något sätt ingick där var tidigt med i diskussionen. Jag tror att det ganska tidigt var uppe på något möte och så. Sen tror jag också att det för mig jackade in lite grann i att det hade funnits tankar i ledningen av RSR att vilja ha en miljö att också visa upp och bli mer synliggjord i samhället. Därför att vi har många fina miljöer på Mittuniversitetet med NVC och Sportstech där forskningen kan bli synliggjord och samhällsnyttan kan bli synliggjord. Och jag tror att Susanna Öhman någon gång sa vi behöver en pryl att visa upp. Vi har ingen pryl, alla andra har en pryl.
Och hur gick byggnationen till då?
Vi hade ju då en projekteringsgrupp som satt och resonerade. Där vi hade mycket engagerade entreprenörer som var med. För de har ju aldrig heller gjort något liknande. Så det var mycket, mycket diskussioner innan vi kom fram till någonting. Och vi pratade om tekniska lösningar. Vad ska vara för typ av golv och så vidare. Det krävdes ju en flexibilitet också i lokalen. Men det tog en ganska tag faktiskt innan vi liksom hade landat i någonting. Där det kunde börja på bli riktig verkstad.
Ja, och en viktig sak i tekniken var ju också att Varje teknisk pryl i sig är ju inget avancerat egentligen.
Nej.
Det är liksom projektorer eller en rökmaskin som finns på varenda teater och så vidare. Va? Utan det unika ligger kanske mycket i kombinationen och att man synkar ihop allting.
Ja, men det blir ju nästan som en process. När labbet ändå stod där fysiskt och det var byggt så var det ju långt ifrån användbart. Alla tekniker fungerar ju framförallt inte tillsammans.
Och vi kanske går in lite mer på just tekniken i labbet. Vad rent specifikt, vad skaffade ni för typ av teknik?
Ja, det var ju också en ganska lång resa att försöka få tag i teknik och redan innan liksom att försöka komma på vilken teknik. För precis som du var inne på Lena så gjorde vi också så här omvärldsanalys. Liksom, vi försökte hitta andra miljöer, det var inte så lätt. Så vi fick liksom börja från noll, kändes det som. Och då tänkte vi så här, ja men vad är det vi vill göra egentligen? Jo, vi vill kunna påverka de mänskliga sinnena. Och så många som möjligt för att få någon slags realism i det vi simulerar. Så då började vi titta på det. Ja, men vad finns det för möjligheter att visualisera någonting i ett rum 360 grader runt om? Vad krävs det av ett ljudsystem för att man ska uppleva det som verkligt? Och hur känner man det i kroppen då? Förutom ljudet? Ja, vi försökte få till någon vibrationer i golvet. Ja, hur gör man det då? Kom du ihåg det, Lennart? Vi var inne på att man skulle skaka golvet.
Ja, men vi var ganska snabbt inne på just det här med biomiljöer. För där jobbar man ju med ljud för att få fram den här känslan. Många minns för filmen Jordbävningen. Mm. Den gjorde man ju genom stora bashögtalare. Så det skulle skaka lite grann i storstraderna.
Ja. Och sen en del av den här tekniken hittar vi ju lokalt och på nätet, och annan teknik fick vi resa utomlands och liksom titta på för att hitta. Men just nu har vi teknik i labbet där vi kan påverka alla mänskliga sinnen utom möjligen smak. Men det kan man väl stoppa någonting i munnen då?
Exakt, känns ganska lätt fixat annars.
Jo, och jag tänker också på det Kristina berättade, att vi hela tiden också utvecklar och försöker tänka hur tekniken i rummet, men också kan kompletteras med verkliga föremål och verkliga personer och statister. Det kommer vi nog också få mer exempel på hur man gärna vill komplettera och väva ihop det. Och då kan man ju stoppa något i munnen, man kan göra med sin bulle.
Ja, det kan man göra. Sen har vi ju naturligtvis teknik för att spela in också. Det kanske du vill berätta om.
Ja, men det finns ett kontrollrum intill där vi kan spela in från flera olika vinklar. Vi kan också sätta mickar då förstås, så att vi hör vad alla säger när de är i labbet, och man kan sitta och övervaka det under tiden men också spela in för att titta på det i efterhand. Och det är ju ur forskningssynpunkt helt fantastiska möjligheter. Mm.
Hur finansierades byggnationen av risk- och krislabbet?
Ja, först så fick vi pengar från Mittuniversitetet och från Östersunds kommun. Och det var egentligen för att göra den här projekteringen som du nämnde, Lennart, och göra själva de fysiska lokalerna, liksom bygga dem i ordning. Mm. Men sen under tiden där pågick så sökte vi också pengar från EU genom de regionala utvecklingsfonderna. Och lyckades få finansiering därifrån. Så de användes till den mer tekniska installationen och sen för det här liksom projektteamet som har jobbat fram hur man kan jobba i labbet. Och det har varit ett treårigt projekt, va?
Ja.
Treårigt projekt. Och den här första delen som finansierades av universitetet och Östersunds kommun var på 10 miljoner. Och sen så det här EU-projektet är på 22,5 miljoner. Och sen har vi 10-12 medfinansiärer som är företag här i regionen, och det är myndigheter, kommuner, sådär.
Ja. Och du nämnde i början, Lennart, att du inte trodde att det skulle gå att genomföra de här möjligheterna med labbet.
Nej, inte att inte genomföra, utan när man sitter och pratar sådär, så den första liksom, vad ska jag säga, visionen, idén man har, det man vet att så här kommer det inte riktigt att bli. Det här blir det inte. Utan det är en ganska lång process just det här att resonera sig igenom det här och liksom på något sätt få en bild av vad ska vara i slutändan, vad är det?
Och hur blev det då? Hur långt ifrån själva grundidén blev det till slut?
Ja, jag tror faktiskt vi kan landa ganska nära den grundidén som vi först satt och resonerade om i konferensrummet. Men det är väl mer liksom juryn som får säga hur han upplever det.
Jo, men absolut kom vi ju väldigt nära våran vision och idé. Med liksom lite variationer. Men sen har vi också upptäckt att det kanske blev bättre än vad vi hade tänkt på vissa sätt. I den här idéstadiet så hade vi väldigt vilda idéer om att hela rummet skulle skaka och det skulle i princip brinna där inne. Men sen när vi väl har gjort övningarna och liksom testerna sådär, så upptäcker vi att alla de där effekterna, det behövs ju inte alls. Utan det är väldigt kraftfullt med enkla medel. Ganska små sätt att liksom sätta människor i olika situationer. Och att det är det som behövs. Sen har vi någon konstig förmåga, vi människor, att komma igång och fantisera och leka. Så fort vi kommer in i det rummet, bara vi är förberedda liksom med någon, vi har någon uppgift eller någonting. Så fort vi kliver över tröskeln och kommer in där, så då går vi in i den rollen. Så gör vi det vi ska.
Så när stod labbet klart då?
Ja, det var invigning i november 2017.
Och blev det till slut en pryl som ni kunde visa upp?
Jag tycker det finns ganska många exempel på att det är en pryl. Det har varit inslag i tv-nyheter, radionyheter, nu senast i P1 på Spanarna. Det är någonting som är lättare att kommunicera. Så det har det ju verkligen varit. Vi har haft jättemånga som kommer på studiebesök. Och det är väl en sak som man kanske inte hade tänkt kring labbet. Vilken verksamhet som behövs för att kunna ta emot dem som kommer. De personer som behöver vara där, förberedda, att det finns något att visa hur det ska gå till. Eftersom intresset har varit ganska stort.
Och var det några sådana personer som var nyckelpersoner för labbet så att säga, som tillkom under processens gång?
Ja, men det tycker jag. Man anställde ganska tidigt en testledare i Kari Pihl. Som var där, kunde vara där hela tiden, och teknisk kompetens på olika sätt, både tillfällig och sen med en fast resurs. Så det har ju varit otroligt viktigt att det finns.
Nej, precis. För vi trodde ju att vem som helst nästan ska kunna gå upp och använda labbet. Man ska i princip kunna trycka på en knapp och så ska man ha ett experiment som kör igång. Och det har vi ju lärt oss att så enkelt är det absolut inte, utan det är en process att bygga upp någonting. Mm. Och så behöver man teknisk kompetens att kanske genomföra det också. Så man kan väl säga att på det sättet är det ett ganska omständligt sätt, skulle jag säga, att samla in forskningsdata till exempel. Men det vi kan få fram är desto mer intressant och väldigt unikt. Så det är värt det.
Ja, men då så. Då tackar jag dig, Lennart, för att du kunde vara här idag.
Tack.
Det här var ju jätteintressant. Även för mig som har jobbat här ett tag nu, så var det mycket nytt som kom fram under samtalet. Är det någonting ni skulle vilja tillägga om grundidén bakom labbet och hur det skapades?
Ja, det jag skulle vilja säga är att vi hade som ett ledord i utvecklingen av labbet och när vi byggde det. Och det var flexibilitet, på det sättet att man skulle kunna använda den här miljön på i princip hur många olika sätt som helst. Man ska kunna visualisera vad som helst. Man ska kunna simulera vilken situation som helst eller vilken miljö som helst. Det var någon slags idé vi hade. Och det tycker jag att vi har kommit till. Sen är det väl naturligtvis så att rummet är ju vad det är, va? Men med hjälp av projiceringar och alla de här teknikerna så kan man göra nästan vad som helst där inne. Mm.
Och jag tänker också att det är så roligt nu när, för mig har det ju också under hela byggprojektet blivit väldigt abstrakt. Dels så är man ju, man ser ritningar, jag har svårt att visualisera. Men att när vi nu börjar ha verksamhet med övningar, så är det så roligt att se den här flexibiliteten och hur det tar sig uttryck. Det tycker jag är otroligt häftigt. För jag hade svårt att se det. Det blev så abstrakt vad den där flexibiliteten skulle bestå av. Det är kul.
Ja, men vad roligt att höra. I nästa avsnitt av Krislabs-podden ska vi prata mer om vad simulering är för någonting. Vi kommer att ha ett samtal med Mikael Linnell, som är doktorand på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Vi kommer även att träffa Anna Danielsson, som kommer berätta mer om forskning i krisens inledning. Tack så mycket för idag då! Vi hörs i nästa avsnitt!
Du har lyssnat på Krislabs-podden. Programledare var Gustav Grutt, forskarexperter var Lena Maria Öberg och Jörgen Sparv, uppläsare Hanna Liljendahl, tekniker och producent Per Alexander Esbjörnsson. Det här avsnittet spelades in på Mittuniversitetet i Östersund. För mer information om RCR Lab, gå in på vår hemsida www.mion.se/rcrlab.